Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, och jag är riktigt glad att ha med mig Fredrik Pavlidis i mina hörlurar. Hur mår du?
Jo, det är bra. Vi talas ju vid relativt ofta nu på tiden.
Ja, verkligen. Alltså, det är, när jag tittar i min telefonkatalog eller logg eller vad man nu ska kalla det, då är det till typ 95% ditt namn, om man säger så i dessa tider.
Det låter nästan sorgligt att det har blivit så mycket, men ja.
Nej, jag tycker det är trevligt. För er som kanske inte vet om det, är det ju så att Fredrik och jag poddar varje vardagsmorgon i den så kallade fotbollskanalen Headlines-podden. Och det är just lite det vi kommer prata om i det här avsnittet, nämligen Headlines. Ett så kallat, kan man kalla det på något form av barn till dig, Pavlidis?
Ja, men det måste man väl ändå få lov att säga. Det är, jag var tvungen att kolla, du nämnde att vi skulle prata om detta. Jag var tvungen att försöka gå tillbaks, backa bandet rejält tillbaka. Och nu backar jag bandet ännu längre tillbaks än Headlines, tills när jag först började göra ett som då kallades för morgonsvep. Jag var då chefredaktör på Svenska Fans och började med detta. Den jag kan hitta längst tillbaks var i februari 2013 faktiskt. I en lite annan tappning än vad vi gör, det jag gör nu. Samma tanke, samma liknande upplägg. Och som då hette Morgonsvepet. Som jag tror att Resumé därefter plockade upp namnet på, men ett liknande upplägg på nätet då.
Jag förstår. Jag tänkte bara kort för er som lyssnar så att ni får en liten överblick. I det här avsnittet blir det som sagt en liten tillbakablick på Headlines utveckling och väldigt intressanta frågor med tanke på att det är ju en bransch som ständigt utvecklas, och med den här utvecklingen har ju också, kan jag gissa på, och vi kommer nog få höra dig, Pavlidis, berätta om det, att man får anpassa sig också i det hela. Och då kommer ju första frågan bara, först Headlines. Hur kom det sig? Du berättade det här morgonsvepet. Hur kom tanken att du ville börja med något sånt?
Det var väl egentligen ett eget intresse. Jag är ju väldigt intresserad av, varit som barnsben, av utland, utländsk fotboll, utländska språk, och här fick jag på något sätt utlopp för det. Det fanns en liten nisch där som jag väl saknade på något sätt. Man var ju van att se att folk skrev i tidningar och på nätet om artiklar de hade läst i England och sånt här, men det fanns väldigt lite i övrigt. Så där fanns en tanke, för jag tyckte det var kul med första sidor. Och det var på något sätt det som jag fastnade för. Och jag hade sett att i Italien så fanns något som heter Rassegna Stampa. Det var att man presenterade några första sidor från deras såna här sporttidningar som de hade. De har ju väldigt utpräglade dagstidningar med sport på ett annat sätt än vad vi har. Vi fick ju senare exempelvis Sportbladet och så vidare. Men Det här har ju funnits väldigt länge där man gick och handlade sin lokaltidning och sen handlade man sin Gazzetta dello Sport eller Tuttosport, man bodde i Turinregionen och så vidare. Jag var alltid fascinerad av det och de här första sidorna dök upp på olika ställen och då fick jag någon slags idé där att det där skulle man ju förmedla i Sverige.
Mm. Och det har du ju verkligen gjort med åren. Och för er som, bara för att recappa lite, för er headlines i stort är ju nu för tiden en blogg på Fotbollskanalen och även en podd som vi kommer senare till. Men en blogg först och främst vart du samlar då de stora tidningarna ute i världen och lägger lite, kanske lite en extra vikt på att kanske hitta de här svenska detaljerna, svenska fotbollsspelare och så.
Det är ju en sån grej som har förändrats om man skulle ta just vad som har skillnaden. Jag, för skojs skull nu här så tog jag ju upp då den tidigaste jag kan hitta på nätet nu av det här morgonsvepet. Då var det mycket mer bara första sidor. Nu gör jag ju helt annorlunda upplägg där de får liksom spegla i bakgrunden och mer illustrera vad som har hänt, men jag försöker hitta andra nyheter, för att det har ju hänt mycket inom liksom mediebranschen sen dess, tidningar har ju tappat och så vidare, så att man får ju vara liksom lite mer vaksam på en annan typ av nyheter då. Det är ju en av skillnaderna, och det här som du var inne på då med svenska, det har ju kommit mycket mer. Och när jag tittade på den här första som jag hittade då, som var från februari 2013, så är till exempel då just när jag hörde ju gärna i såna här block för olika länder, och där hade jag då England, och där fanns till exempel då Manchester City först att ta kontakt med Neymar. Han spelade ju fortfarande i Brasilien då. Han hamnade ju så småningom senare det året i Barcelona. Men då noterade jag just att jag hade bara det. Det stod bara det liksom. För att jag bara skrev vad som var i rubrikerna i olika tidningar. Och det här, så att det var bara en rubrik då som jag hade fångat upp från Daily Mail då på deras första sida. Det fanns ingen uppföljning till det. Det fanns ingen länk till någon artikel eller något sånt. Och där är ju en stor skillnad, för att där försöker jag ju länka till artiklar som man kan läsa själva nyheten. Så någonting mer får man inte reda på i det här morgonsvepet som jag gjorde då, utan det är bara den här rubriken då som ju, där man, jag upptäcker nu då när jag tittar på det att vad tusan menar jag? Vad finns det mer? Men det hade jag inte då.
Nej, du har minst sagt fördjupat ditt arbete i det hela. Och det här görs ju också tidigt på morgonen. Berätta kort, hur ser en sån här morgon ut? För alla oss fotbollsälskare här ute i Sverige kan ju bara sätta på datorn om man så vill, eller man har mobilen. Sen får man ett pling, headlinesbloggen, klockan 8. Och sen får man allt serverat till frukosten. Men det här gör man ju inte bara på en halvtimme eller timme precis.
Nej, det görs ju inte. Och det är riktigt så. Det är väl kanske därför det har på något sätt överlevt. För att det finns inte lika många människor som är så självplågande i det avseendet som tycker, eller i mitt fall då, tycker att det är rätt okej att gå upp klockan 2:30 på morgonen och börja plöja tidningar. Det är ju så det funkar, och när jag gjorde det en gång i tiden med bara första sidor, då var det ju också bara första sidor och plockade upp dem. Det behövdes inte lika mycket arbete. Idag så är ju liksom medievärlden annorlunda, nyheterna på, vad ska jag säga, de här antingen sportätterna då som det rör sig om i England exempelvis, medan det är liksom hela tidningar då i Spanien, Italien. Där, de måste man ju läsa för att hitta nyheter, för att de nyheterna är ju redan ute på alla möjliga olika sajter nu. Vi har ju ett helt annat informationsflöde, så det gäller att hitta små guldkorn på vägen. Så att därav att jag går upp tidigare nu, jag får försöka leta mer, men det finns fortfarande kvar den här nerven tycker jag. För det första är det en speciell känsla att gå upp tidigt på morgonen, nästan, det är en sån här... Det är en viss känsla att sitta där vid bordet och vara ensam, det är alldeles tyst. och morgonen vaknar utanför fönstret här. Den aspekten finns kvar fortfarande och något som jag ändå tycker är väldigt behaglig. Sen ger man sig då ut i världen då på en vit karta fortfarande. Inte lika mycket som tidigare. Inte lika outforskad, men man känner det ändå som att man är först ut att resa runt i det här nyhetslandskapet där inte så många har varit och upptäckt tidigare. Numera så är det ju, har jag ofta då prenumererat på ganska mycket tidningar, så man får sitta och liksom bläddra i de här e-tidningarna och se om man hittar någonting. För som sagt, första sidan är ofta, många av nyheterna är redan plockade, speciellt det engelska flödet då. Men man behöver vara en morgonmänniska utan dess like. Man bör ju gärna kunna lite språk. Och
där vill jag bara kort inflika språk. Alltså det är ju engelska, är det ju många som kan, precis som du är inne på. Det plockas ju snabbt ut. Men du är ju också på de spanska sidorna, de italienska sidorna, de franska sidorna, de tyska sidorna. Hur är ditt språk? Vokabulär, jag kan inte ens prata själv.
Vokabulär.
Vokabulär, tack så mycket. Hur är din språkband?
Den är okej. Okay. Jag kan ju, ja, jag behärskar ju då engelskan och franskan ganska bra, italienskan hyfsad och spanskan någorlunda. Därmed kan man även traggla sig genom portugisiska. Tyskan är en akilleshäl. Där har man ibland hjälp av sådana som du. Man har ibland hjälp också, framförallt av, man ska inte underskatta heller översättningsverktyg. Däremot måste man veta sina egna begränsningar. Och det dyker ofta upp som en problematik. Dels vid citat. Du vill ju inte att, alltså ett citat kan ju inte vara, får inte vara felskrivet. Och dels första sidor. Det finns ofta ordlekar. Det finns ofta anspelningar som kanske inte är självklara för någon som inte är van vid italiensk eller spansk kultur. Så man kan gå miste om vad de egentligen, att det är en dubbelmening i någonting. Eller som i Englands fall, är ju ofta mycket anspelningar på musik och historia och annat i de engelska rubrikerna. Så att man får vara lite försiktig att man inte går vilse i det här. Och är det så att man är osäker, så har jag ju möjligheten att hoppa över det. Jag gör dagligen grejer som jag hoppar över. Därför att jag känner mig lite osäker på översättningen. Speciellt, inte minst då, första sidan. Däremot kan man ju ofta liksom sammanhang, förstår man, och det går ju att göra på de flesta språk. Samma sak att du kan ta fram liksom ett sammanhang även när det gäller, genom att använda språkverktyg eller vänners hjälp ibland, som jag gör när det gäller andra språk förutom de vi har nämnt här, så får man försöka liksom hitta vägar, men var försiktig när det gäller direkt översättningar. Genom årens lopp är det klart att jag har gjort några liksom missar på det sättet. Ofta är det nyanser som kanske har gått förlorade på något sätt, men man har vant sig lite vid de här, alltså just den här terminologin är jag ju ganska bekväm med nu på ganska många språk, därför man har läst så mycket om det här genom åren. Men skulle du be mig prata spanska eller läsa ekonomisidor eller någonting, så skulle jag ha problem. Men just fotbollsterminologin och här funkar bra.
Om vi kort går då till de olika länderna och språken och sig, tycker du journalistiken i sig skiljer sig väldigt mycket åt? Alltså till exempel om du djupdyker ner i Spanien, i Marca, eller, och jämför det med Gazzetta dello Sport i Italien eller L'Équipe i Frankrike. Ser du någon röd tråd, eller tycker du att det är Frankrike så här, Spanien är så här, Italien är så här, Tyskland är så här?
Till att börja med så skulle jag i det sammanhanget då inflika en, liksom en problematik, och det är ju att vi fortfarande i denna tid i många svenska medier förlitar oss alldeles för mycket på engelska medier. Det finns jättemycket duktiga skribenter och allting, men man är otroligt slarviga med källhänvisningar. Man är ofta inte så bevandrad, och det blir liksom, man översätter ofta något som redan har översatts när vi plockar in det hos oss. Så att Jag tycker fortfarande det, och därav att jag tycker att det här konceptet med headlines också känns angeläget, därför att man kommer lite närmare var ursprungskällorna och kan se hur det är utformat och göra en annan bedömning då än när du läser det i The Sun Daily Mail, vilket är ofta då man, den typen av tidningar du citerar i svenska medier, tyvärr. Och det får man då in på till exempel de tidningar du nämner här, Marca i Spanien, Gazzetta dello Sport i Italien, L'Equipe i Frankrike. Det är ju tidningar som är utformade som tunga sporttidningar, där man alltså har med även sidor där man tar upp vanliga samhällsnyheter. Det här är liksom en komplett tidning, bara det att det är en med fokus på sporten. Så det finns en väldigt tyngd ofta i dem. Det finns fantastiska grafiker, inte minst i Marca och Gazzetta. Det är bara en del som kommer ut på nätet då, men tidningarna är fantastiska. Jag önskar hitta en form för det och skilja det lite mer när det dyker upp. Där finns ofta också väldigt duktiga skribenter, men man lär ju sig skillnader mellan länderna. Du har ju inte minst i Spanien har du väldigt stark regional prägel, där Madrid-tidningar som Marca, till skillnad från katalanska tidningar som Sport och Mundo Deportivo, är väldigt starkt vinklade och ofta för alldeles för ofta språkorgan liksom för respektive klubbar, vilket är en problematik när du läser nyheterna. Ibland så dyker det upp här då att Daily Mail skriver från Mundo Deportivo att Real Madrid har jätteproblem. Ja, men det där kan man nästan inte skriva, för att detta är Mundo Deportivos huvuduppgift. Förutom att skriva om att allt är bra i Barcelona, är att skriva skit om Real Madrid. Där har du liksom en problematik genom att inte känna till de här medierna. Så att man måste liksom hitta någonstans den balansen i det. Och i Italien så kan man ju säga, om vi ska ta skillnader till exempel, om de har väldigt målande språk ofta. Även där finns det ju liksom en närhet till klubbar. Gazzetta dello Sport med Milano-fäste skriver väldigt mycket om Milan och Inter. Dock oftare med en större integritet än exempelvis om vi tar de katalanska tidningarna. Jag vet själv från grekiska medier, jag har ju grekiskt påbrå. Där har ju alla klubbarna en egen tidning mer eller mindre. Och de är ju inte alltid så pålitliga, man ska se det ur ett journalistiskt perspektiv. Så att det är ganska stora skillnader. Och sen finns det de här, jag menar i Tyskland som du vet också Kevin, jag menar med Kicker som ju överlag är väldigt seriös, har en hög seriositetsgrad generellt sett. Du har till exempel Bild som å ena sidan är liksom en boulevardtidning, en tabloid, men å andra sidan har bra kontakter på vissa områden. Man har journalister som är väldigt nära och har fingret på pulsen när det gäller vissa grejer, och det gäller ju även andra medier i Tyskland där, så att man lär ju sig med tiden lite och kolla ut vad som ligger nära. Och nu för tiden handlar det ju också väldigt mycket om journalister, inte alltid tidningar. Ibland kan man se det här att står i svenska medier, att står de pålitliga, The Times, att de skriver det. Ja, visst, men har du ibland, som det finns en journalist där som har väldigt nära band till José Mourinho och Jorge Mendes, som brukar skriva transfernyheter och grejer där, och han är inte alltid helt, han är ju väldigt bunden till det här och skriver ofta väldigt positivt om Mourinho, och det spelar ingen roll att han har The Times ovanför huvudet, utan du måste komma lite närmare det, och det gör man då genom att kunna titta i utländska tidningar på det sättet.
Skulle du vara bekväm med att ranka de olika tidningarna i Europa? Alltså, det är en väldigt svår fråga så här, rakt upp och ner, men man kan ju lägga in lite olika faktorer som vi var inne på här. Trovärdighet, sättet att skriva saker på, alltså källhänvisning och hur man formulerar sig och så.
Hade du ställt den här frågan för något år sedan så hade jag sagt solklar nummer ett för mig hade varit L'Equipe i Frankrike. Jag älskade hur de kunde ha att de hade sånt självförtroende att man inte var tvungen att försöka skarva till någon, dra på något starkt citat eller en spekulation i en rubrik, utan man kunde lägga det tryggt mitt inne i en artikel, för man visste att folk läste det här ändå. Man byggde efter vad man tyckte var liksom viktigt och kunde ha liksom en bra uppgift. Alltså om det var, låt säga att det var Neymar, att Real Madrid var intresserade enligt en källa till dem. Ja, men det behövde man inte göra en rubrik på, utan man la det i texten. Därför man visste att texten var tillräckligt bra för att bära sig själv. Jag älskade det självförtroendet om andra. Det där finns kvar fortfarande lite, och L'Équipe tycker jag fortfarande är bra, men de går ju, de verkar nästan ha en vendetta med PSG, kan ju liksom uppfattas ibland vissa journalister där, och det är inte lika tydligt, men jag läser ju med stor behållning, och om man ska ta det då generellt, det finns duktiga journalister på The Sun och Daily Mail. Martin Samuel på Daily Mail är en av Englands bästa krönikörer exempelvis. Men det är ju en riktig skräptidning i övrigt. Men om man ska ta helhet tidning och försöka säga några som jag tycker har överlag känns bra, som jag känner mig bekväm med, är ju då Kicker, L'Équipe, Gazzetta dello Sport och Marca. Sen vet jag att det finns ju många fler tidningar, El País och en del andra i Spanien som jag hinner läsa för lite av, som är alltså dagstidningar med väldigt bra sportdelar då. Men som just renodlade sporttidningar så landar jag nog.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi då blickar tillbaka genom de här åren, och som du var inne på, den där känslan att typ veta först av alla i Sverige, på grund av att du stiger upp 2:30 på morgonen och sitter där och dricker ditt morgonkaffe. Finns det något minne du har som du tänker på nu direkt? När jag säger du ser nyheten eller du ser den här informationen och bara shit, jäklar. Alltså någonting som har bara fått dig att så här, nästan falla av stolen och tänka jäklar, nu är jag först på den här i Sverige. Är det någonting sånt du kommer ihåg spontant?
Alltså någon sån här specifik, jag kanske skulle komma på det men jag hade längre tid att tänka. Jag ska se om jag kommer på det när vi pratar om något mer. Däremot så vet jag ju att det har varit många gånger när det har gällt Zlatan Ibrahimovic och Italien, därför att folk i allmänhet inte kanske har lika bra. Det finns ju en del jätteduktiga, det har ju funnits många under åren här som Johanna Frändén och Jennifer Wegerup och allt som har haft bra koll på, liksom på Zlatan och sånt. Men där har ju funnits många gånger att man har kommit med uppgifter som har varit stora rubriker utomlands och som inte har kommit här ändå. Men då vet jag att många kommer att sucka tungt nu just därför att Zlatan är så överrepresenterad i svenska medier, kan man tycka. Men det är ju också en grej som är lite spännande när man sitter med det fönstret som jag gör med så många olika typer av utländska tidningar för att se. Då får man en ganska bra bild av att han är faktiskt så pass stor i utländska medier. Så han är så mycket i rubriker. Det är inte bara vi här i Sverige som alltid ska göra Zlatan, Zlatan, Zlatan. Utan det är ju faktiskt så. Så att någonstans där har ju varit en del grejer med övergångar och sådant som jag har varit liksom ganska exalterad över på morgonen. Eller som jag har kunnat förmedla. Ibland har det varit till TV4 Sporten eller något sånt som jag har känt att det här måste de få med där.
Du pratar övergångar nu också. Är det någon trend du också ser genom åren att det har blivit allt mera? Alltså man pratar ju mycket om silly season hit och dit och både i sommarfönstret och vinterfönstret skrivs det miljontals artiklar om olika spelare hitan och ditan. Men det blir ju också allt mera under säsongens gång nu. Kan jag tycka. Är det också någonting du har lagt märke till i din bevakning när du tittar genom Europas alla tidningar?
Jag kan tycka att det fanns en större kanske charm med det för en del år sedan. Och jag vet inte hur mycket det är ett eget personligt perspektiv på det. Eller rent generellt. Därför att då även när jag jobbade med svenska fans. Nu pratar vi om 2014-2015. Då hade vi det som idag man ser på sina ställen, Silly-blogg och sånt här. Det hade vi ju redan då som Silly-svep. Och då gjorde man ju väldigt mycket på det. Men det har gjort så mycket över åren. Och ryktessvängen är så liksom... har blivit... Den är ganska utkört. Jag tror det finns en viss mättnad kring det. Men jag tror samtidigt... att det har blivit mer profilerade skribenter, det märker man ju, och det är ju inte bara jag som upptäcker det, utan det är ju jättemånga journalister här i Sverige som har bra koll på duktiga skribenter utomlands som har lite mer känsla kring rykten, så att där finns ju vissa som man vet har större trovärdighet när det gäller vissa klubbar exempelvis. Eller vissa agenter kan det också vara, som man försöker ge utrymme för då. Och, men sen så ibland så blir det väldigt mycket så här lite på tomgång att det finns ju tidningar som kan älta för att alltså de här katalanska tidningarna, det går ju inte en dag utan att de skriver att någon spelare vill till Barcelona då och att det är något på gång där så att... Ja, där avstår jag ibland till och med att skriva de här ryktena eller så tar jag det förbigående för att det är på första sidan men man vill liksom inte befatta sig med det för att det märks att det bara är skrivet ur tomma intet i princip.
Jag förstår. Du var också inne på det här när du pratade om innehåll och att hitta de här olika nyheterna. Det går inte bara att titta på första sidan längre. Man måste gräva mer och det tar sin tid. Är det något annat som du också har lagt märke till genom åren som headlines har utvecklats med dig som du tycker är väldigt mycket annorlunda från när du till exempel började på Fotbollskanalen och skriva headlines?
Mm. Ja, nu vet jag, nästan uppe i 950 bloggar nu, alltså 950 vardagar som jag har skrivit på headlines på Fotbollskanalen nu. Jag såg den i programmet där jag skriver där. Så att det har ju blivit några och det har ju ändrats givetvis med att dels har du, jag menar, hela tiden skärps ju konkurrensen. Hela tiden blir informationsflödet större. Och överlag så är ju även läsare mycket mer, blir bara allt mer kunnigare. Så att man måste ju ha något eget att kittla med. Det finns fortfarande den här smala nischen som jag har där. Jag tycker att det är liksom, jag tror att fortfarande många kan tycka det är rätt trevligt att få någon form av sammanställning ibland. Men jag har liksom hela tiden försökt balansera det här nyhetsmässiga. Det informativa med lite personligt anslag då för att det ska ha någon kännas som att det fortfarande är angeläget då att få vid 8-tiden på morgonen kunna läsa då den här bloggen och att lyssna då på podd då, som är det nya formatet då, som ju ger lite annan känsla, lite annan bild av det då. Men det har ju, jag menar, det har dag och natt har flutit ihop mer genom åren och det var större skillnad då. Folk var inte, för några år sedan, bara man går tillbaks kanske då om 5 år så, när jag började med det på Headlines, det är 4 år sedan tror jag nu, så har det ju blivit en annan konkurrenssituation kring nyheterna och sånt där. Och jag tyckte det var roligare att orientera mig lite åt det svenska hållet, att försöka hitta det, i och med att vi skriver mycket om svenskt på Fotbollskanalen också och se hur det går för svenska fotbollsproffs och sånt. Och då kan det vara kul liksom. Då hittar du saker som folk inte har skrivit heller i tidningar här.
Du nämnde där poddformatet, kom vi alldeles strax till. Det var ju också ett tv-format tidigare. Och då körde du tv och bloggen som vanligt dessförinnan. Hur skulle du säga att tv-formatet och nu podden skiljer sig åt? Eller hur tycker du det fungerar, helt enkelt sagt?
Ja, tv-formatet var bra så tillvida att Det blev ju väldigt, man kunde ta upp de här bitarna som jag var inne på tidigare med grafik. Du kunde ha rörliga bilder emellanåt. Det gjorde att innehållet ibland kunde bli ganska liksom lättsamt. Man kunde ta upp andra saker, man kunde spara sådana saker som jag inte tog i bloggen för att hitta någonting liksom spännande att ta med i tv-formatet då, så att det var ganska kul att göra på det sättet. Däremot krävde det mycket mer och det blev ju inte riktigt lika, det blev ju någonting ganska annorlunda jämfört med Headlines som blogg, därför att du fick inte med lika mycket, utan det blev kanske bara en 2-3 ämnen som man skildrade där. Så det var ju liksom, det var något ganska annorlunda och ganska tidskrävande att göra. Det är mycket som ska pillas med för att det ska funka i ett tv-format, en hel del tekniska bitar och så vidare. Så bloggen känns, eller podden känns närmare bloggen på det sättet. Samtidigt som den har vissa element från tv-format, det vill säga att man kanske lyfter en story lite mer som kan vara trevligare att berätta i poddformat än att sitta och tokskriva i en blogg långt, utan då kan det vara bättre att berätta den här storyn i podden. Och så att du har det, samtidigt som du då kan ha det här lite snabba flödet av lite kort vad man skriver, om man har hittat då de här några ämnen som är omdiskuterade just då kan ju det förekomma i flera tidningar. Och då kan du lyfta några av de rubrikerna, några av de krönikerna i podden. Så att den är mer representativ för bloggen. Den har mer av de elementen som jag tror gör bloggen, ja, att den har fortfarande ett värde, fortfarande är en lite nischad grej som kan tilltala folk.
Mm. Och också det här roligt med podden är ju det här med att man kan slänga in lite ljudfiler här och där som kan vara väldigt, gör det levande, likt du säger med tv-formatet, att man kanske har en grafik eller så, men här kan man mixtra med ljud istället. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna liva upp det hela, kanske med en sång eller med något annat som är passande till ämnet man pratar om.
Ja, så länge det inte är jag som behöver sjunga så är jag väldigt tacksam för. Vi hade ju George Weah som pratsjöng eller någonting häromdagen när vi gjorde Liberias president och den gamla Ballon d'Or-vinnaren som hade gjort en, ja, mot corona, som hade en sång vi har haft vid några andra tillfällen. Det är ju jättetacksamt format. Där hade vi ju till exempel, där var vi ju först med att upptäcka det här med Alexander Isak och Martin Ödegård som spelade piano tillsammans. Det var ju jättehärligt att ha det i poddformatet här, att få med det. Det var ingen som hade skrivit om det i Sverige. Det var, när vi talar om såna små grejer som man kanske upptäcker, då kan jag älska de här små detaljerna. Ibland kan jag ju slänga in det i bloggen också, själva klippet där också. Men det gör ju sig jättebra i poddformatet då. Samtidigt som man då inte vill släppa liksom, det får inte bara bli lättsamma små grejer, utan det ska ju vara de stora nyheterna ska ju presenteras där också även i podden.
Precis, det är ju inget nischat på det sättet. Det är brett i sin helhet, enkelt sagt. Ja, podden, om vi är inne på den kort, vet du hur många avsnitt vi är uppe i nu?
Nej, det skulle gissa på ett 30-tal.
Ja, jag tror, om jag inte helt misstår mig, närmar vi oss, vi är strax över 60, om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, vi har ju hållit på sedan den 13 januari. Yes, den 13 januari var första avsnittet vi släppte.
Ja, det var betydligt mer än jag trodde. Tiden går snabbt när man har roligt eller någonting, jag vet inte. Men det är ju ganska, det är ju roligt att göra den här podden. Den känns närmare bloggen, den går snabbare att göra, och jag tror att den också är liksom enklare att konsumera kanske än webb-tv, och sedermera också då som tv-format på Sportkanalen ett tag, än den versionen var. Så den är kul att göra.
Mm, den känns rätt i tid, och precis som du är inne på där, den är ju så kort. Det blir verkligen som ett trevligt, alltså den är kopplad till bloggen, är på knappt 5-6 minuter lång, och sen vill man läsa mer, då går man ju in i bloggen och läser mera, och får också en annan, andra stories som inte fått alltihopa i podden.
Mm. Ja, nej, men det är ju lite tanken i alla fall, att just kunna utveckla vissa saker. Och det är ju det som är lite liksom, den här grejen också, det jag var inne och klankat på tidigare med det anglofila perspektivet som går igen i svenska medier överlag. Det gäller inte bara sporten heller. Det är ju just att du får med, det kan ju vara en nyhet, det kan vara en match som speglas ganska olika i olika länder. Och det kan vara ganska nyttigt att ta upp det. Det kan också, när det är, man kan få en bättre balans i rapporteringen genom att se hur man skriver om det i olika länder. Och också hur man arbetar med vissa frågor i olika länder. Så att där finns ju ganska mycket egentligen att hämta det. Jag skrapar ju ofta bara på ytan. Det finns säkert de som har förmågan och tiden att göra ännu djupare när det gäller de bitarna. Och det görs ju även i vissa ämnen. Men där finns väldigt mycket just när man jämför länder.
Ja, oerhört intressant. Pavlidis, du sa det innan, nyfikenheten finns fortfarande kvar där, och känslan och kärleken till headlines.
Ja, men det är ju ganska konstigt. Jag har nämnt det där tidigare, att jag under alla dessa år så är det väldigt sällan. Faktiskt var att just denna morgon var en av de få morgnar om året där jag vaknar av väckarklockan, även om det är så tidigt som man går upp då. Och det är på något sätt, dels är kroppen så inställd på detta då, och det medicinskt är intressant, för att jag på helgerna när jag är ledig, då vaknar jag aldrig ens till vid den tiden som jag gör nu, utan kroppen är så liksom inställd efter alla år på att sova ut då på helgerna, så att jag vaknar inte ens till vid den tiden. Men på vardagar, då vaknar jag oftast lite tidigare än klockan ringer, och jag gör det alltid med liksom en sån här nyfikenhet, att man springer nästan ut till datorn för att se vad man hittar. Och den morgonen jag vaknar och känner att jag orkar inte detta längre, och att jag är trött och inte tappat den nyfikenheten, då ska jag nog inte göra det här längre heller, för att det baseras mycket på att man har den entusiasmen och nyfikenheten kvar. Annars tror jag inte man kan göra det här bra.
Och då hoppas jag, och jag tror de flesta, att den där nyfikenheten och den där glädjen fortsätter länge, länge till.
Tack.
Fredrik, det var jätteroligt att prata med dig. Man skulle kunna prata i timmar här. Det är ju väldigt speciellt för oss. Det är ju typ, vad är vi uppe i nu? I cirka 35 minuter. Det är ju en hel del små headlinespoddar redan. Om man ser till längden. Så det var väldigt trevligt att få prata lite längre med dig nu så här på dagen.
Tack, jag hoppas att jag har babblat för mycket om alla delarna här, för det kan bli det. Men det är en del som är lite kul att prata om när det gäller sånt här, och jag hoppas folk söker också andra vägar, just att ta del av, folk är ju jätteduktiga nu på att ta del av nyheter på olika sätt. Mm. Men just att man, och det här går ju igen på så många olika på så många olika håll, och inte bara sport, liksom, att man har öppna sinnen och inte bara lite förlita sig på en nyhetskälla, utan håll ett brett perspektiv och vara öppen för olika tankar och perspektiv.
Jag tycker med de visdomsorden tacka för idag, Fredrik, och önskar dig en fortsatt trevlig helg som stundar nu. Så hörs vi på måndag igen.
Det gör vi. Tack detsamma.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.